Hjärtligt välkommen till Almjuk Show som drivs av mig, Oliver Almjuk, som är sjukt fascinerad av ekonomi och marknadsföring. I den här podcasten delar jag det bästa jag lär mig från böcker, artiklar och poddar om främst ekonomi på min väg för att bli en bättre investerare. Hej, hello, en varmt välkommen till dagens avsnitt som blir en deep dive i fonder där vi kommer att jämföra aktiva fonder versus indexfonder, som är liksom en evig fråga inom finansbranschen. To be or not to be, that is the question, har jag skrivit med här också. Så, dyra eller billiga fonder, det är liksom en evig fråga inom finans. Och i min mening så finns det en generell vinnare, som du kan ha märkt på om du har sett mina tidigare videor, läst artiklar och så vidare. Men nu ska jag verkligen göra en deep dive i varför jag har den här utgångspunkten utifrån vad jag har läst, forskning och annat. Här kommer bli lite mer på djupet. Om du vill ha verkligen en nybörjarguide så kan du kolla på avsnitt 4 som är det verkligen praktiska, hur du kan sätta igång och spara och investera väldigt enkelt utifrån statistik och forskning. Och avsnitt 5 är del 2 av nybörjarguiden som fortsätter lite mer på hur du verkligen ska lyckas på lång sikt och jobba med dig själv och det mentala. Så without further ado så drar vi väl igång där. Det finns två olika typer av fonder. Vi har då indexfonder, aktiva fonder som vi kan dela upp fonderna i. Indexfonder, då köper du alla aktier, följer ett index, kallas det för. Och det medför ofta en lägre avgift. Och då är utvecklingen likt börsen. För du har ett index, du köper, så här har vi liksom 30 mest omsatta aktierna på svenska börsen som är OMX30. Då ska vi fonden spegla dem och då kommer ju avkastningen vara indexets utveckling minus avgiften, och där har vi vår avkastning. Och på andra sidan har vi då aktiva fonder. Då har vi ett team som väljer ut aktierna i fonderna aktivt, som analyserar och vill välja ut vilka kommer det gå bäst för utifrån om det är tech, hälsovård eller någon annan nisch som man har valt. Och därmed får vi då en högre avgift där de aktivt ska sitta och analysera, och de vill också ha bra betalt för att de gör sitt jobb liksom här och hittar framtidens vinnare åt dig. Och då har man då också en möjlighet till överavkastning. Det är inte en garanti utan en möjlighet att få en högre avkastning än index. Och utgångspunkten vad majoriteten av forskningen säger tänkte jag visa med en bild från Småsparguiden. Och för dig som lyssnar så är det att vi har en bild där det står debatten om indexfonder versus aktiva fonder. Och så har vi ett gäng med massa forskare i ett rum. Typ 100 stycken i massa fina sådana här labbrockar. Och så har vi majoriteten som håller på indexfonder, så har vi en liten stackare som är forskare för aktiva fonder. Och generellt sett så ser det väl ungefär ut så här. Dock så är det aldrig svart eller vitt. Det finns ju positiva och negativa aspekter med både aktiva fonder och passiva fonder som vi kommer komma in på mer. Men det är ändå den generella utgångspunkten. Och det som jag generellt också brukar prata om. Jag köper mest indexfonder, passivt förvaltade fonder, använder främst fondroboten Lysa för att göra det så enkelt som möjligt. Kom in lite då på vad forskningen verkligen säger, så läser jag lite innantill här nu. Vi har en studie som ofta tas upp från 2010 som tittade på 2000 fonder mellan 1975 och 2006 i USA, som visade att 99,4% av aktivt förvaltade fonder överavkastar inte index på lång sikt. Och det är kanske en siffra du hört förut som brukar refereras till 99,4%. Endast 0,6% överavkastar. Så i den här studien, 24% av fonderna underpresterade index, 75% presterade som index, medan endast 0,6% överpresterade index. Och det är liksom, det är väldigt dystra siffror för hela funktionen med aktiva förvaltade fonder. Aktivt förvaltade fonder är ju att överprestera och ge en högre avkastning än indexet som man jämför sig med. För alla förvaltare säger att de är annorlunda och att fonden kommer slå index konsekvent och så här. Men det är svårt att ta de liksom statementsen på riktigt, för man har sådana här siffror då som man kan använda och liksom visa på motsatsen. I Sverige har liknande studier gjorts med liknande resultat också och slutsatser. Och här är ett citat då från en författare från den största svenska studien. Investors wanting exposure to the Swedish stock market through mutual funds should be aware of the lack of persistence in fund returns and choose a passively managed fund with low or no fees rather than actively managed fund. Och det här citatet, om vi ska översätta till svenska, slutsatsen från den här studien på svenska fonder var att om man vill ha exponering till den svenska aktiemarknaden genom fonder, så borde man välja passivt förvaltade fonder med låg avgift. eftersom det är väldigt lite persistence, alltså uthållighet i aktivt förvaltade fonders prestation och avkastning. Och det är det som gör det verkligen, det är det svåra med att kunna välja ut aktivt förvaltade fonder. För det kommer alltid finnas vinnarfonder ett enstaka år. Men att lyckas med det här konsekvent är det extremt få aktivt förvaltade fonder som gör. Och ett diagram från den här svenska studien som man ofta brukar referera till fenomenet de visar med det här diagrammet är reversion to mean, vilket är återgång till medelvärdet. Och det är helt enkelt att det de visar på den här grafen är att vi har de fem bästa presterande fonderna här uppe, de fem sämsta fonderna här. Och så kollar man på de fem återföljande påföljande åren som kommer därefter. Och så ser man en återgång där de möts i mitten ungefär. Och det är då återgång till genomsnittet, reversion to mean, som man kan säga här. Att över tid så tenderar de flesta fonderna att röra sig tillbaka till genomsnittlig avkastningen för fonderna generellt sett. Och det är därför det gör det så svårt att köpa vinnarfonden ett år, för de flesta brukar tendera att återgå till medelvärdet över tid och då får du ingen överavkastning. Om vi ska gå in på lite mer mathematik så visade Alan Sharpe redan 1966 med något som kallas för simpel aritmetik problemet som aktivt förvaltade fonder har. För det är så att det finns många förvaltare som är väldigt skillful och har väldigt mycket liksom, erfarenhet och kunskap som gör att de överavkastar börsen. Men problemet är att efter avgifter så är det ingen överavkastning kvar till småspararna. Så om jag ska försöka förklara med lite mer matte och simpel aritmetik som det ibland refereras till inom fondstudier, så har vi att Alan Sharpe redan 1966 kunde visa det här med ett diagram. Som vi har det från Vanguard här, för källan visar lite fint. Så vi har två olika kurvor här och det vi kan se är att vi har en brun linje som är indexfonder och typ marknadens avkastning kan vi säga det om vi väljer oss att köpa passiva fonder. Sen har vi median aktivt förvaltade fonden som är en röd linje. Och avkastningsmässigt så ligger den till vänster, alltså en lägre avkastning. Och anledningen till det här är just den ökade kostnaden som du får när du väljer en aktivt förvaltad fond istället för indexfonder. För vi kan ha överpresterande aktivt förvaltade fonder. Men problemet är att sen glider avkastningen åt vänster och underpresterar marknaden eftersom det är en så hög avgift. Och den här grafen kan vara lite svår att förstå, men slutsatsen som behöver ta med dig är att låga avgifter är extremt viktigt och därför är det att föredra indexfonder över aktivt förvaltade fonder. Men jag tänkte upp ännu en studie här nu som är en fresh studie som jag såg en artikel om i New York Times. Mutual funds that consistently beat the market, not one of 2,132. Inte så kul så kul liksom sammanfattning där och så fortsätter de. No actively managed stock or bond funds outperformed the market convincingly and regularly over the last 5 years. Index funds have generally been better. Och det här är då från 2 december 2022. Och vi kan fortsätta här med vad de skriver i artikeln. Each year some investors manage to do it, of course. But can they do it consistently? A new study of actively managed mutual funds by S&P Dow Jones Indices asked that questions and came up with a startling result. It found that not a single mutual fund, not one, managed to beat its benchmark in either US stock or bond markets regularly and convincingly over the last 5 years. These results are even worse than those of 2014 and 2015. Blah, blev lite sådär med engelskan, men om vi ska sammanfatta så kunde de se att det var inte en enda fond under de senaste 5 åren på en amerikansk, som jämför sig med amerikanska aktiemarknaden eller utvecklingen för räntemarknaden, obligationer som slog liksom övertygande, överkastade de senaste 5 åren. Och det är sjukt tråkiga liksom, siffror. Och det visar verkligen på svårigheten att välja ut rätt aktivt förvaltade fonder. Och varför det generellt sett är att föredra indexfonder. Men det här är ju såklart också ett väldigt tråkigt resultat kan man ju tycka. Det är mycket roligare att hitta de här fina aktivt förvaltade fonderna som vill överprestera och överavkasta. De har ofta en roligare story än att bara köpa tråkiga indexfonder. Men jag tycker det här är en väldigt bra utgångspunkt att ha i alla fall. Om vi ska sammanfatta att indexfonder generellt sett att föredra över aktivt förvaltade fonder. Dels på grund av avgiften och också svårigheten i att överkasta. Så svaret på det här har för mig i alla fall varit att använda fonder mot en Lysa främst. som investerar liksom i en portfölj av indexfonder åt mig. Och det är den bästa fondroboten, tycker jag, fortsatt i nuläget. Och anledningen till varför jag föredrar fondrobot är att välja fonder själv, att välja indexfonder själv då, som majoriteten av investeringarna, är att risken att göra fel är som minst med en fondrobot. För du ser ett värde på ditt konto, du ser alla dina fonder ihopklumpade, ett värde på dem tillsammans i förhållande till om du har det på nätmäklare där det är lättare att gå in och sälja en viss fond som går dåligt ett tag, fast den kanske har en funktion på lång sikt som du egentligen bör behålla den. Och det är lätt att lockas till att göra en massa andra köp på andra nätmäklare. Men på Lysa så kan du bara, och fondrobotar generellt, kan du bara investera i deras portföljer där. Du kan inte ge dig in i olika typer av derivatinstrument eller enskilda aktier, för det är extremt svårt för en genomsnittlig småsparare att lyckas med just aktiehandel också. Och jag har 74,1% av mina pengar på Lysa när jag kikade senast. Den har nog kanske gått upp några procent nu på sistone, för den här siffran är från början av december. Men är det så att du känner att du vill testa Lysa, så har jag en rabattkod nedanför som du får 20% rabatt i 3 månader på avgiften hos Lysa om du startar konto med min då sponsrade länk som jag får en viss provision för om du väljer att göra konto. Men jag liksom har promotat Lysa hur länge som helst, även fast de har haft sämst provision av alla fondrobotar. Så det är inte så för att jag vill tjäna pengar. Du kan bara söka på Google och slå in Lysa för att göra ett konto. Eller har du en kompis som du vet använder Lysa, kan den kompisen bjuda in dig och så får ni båda två rabatt. Det kan du också göra. Och som jag sagt tidigare så behöver du inte utesluta det roliga investeringar att använda. Till exempel en fondrobot som Lysa om jag ska köpa indexfonder. Sen kan du ha 5-10% som du har som lite alltså lekhink där du leker med pengarna och gör roliga investeringar om man säger så. Går det att hitta fonder som kommer att överprestera? Om vi ska lämna det nu vi har haft som utgångspunkten är ganska glasklart tycker jag. Indexfonder har generellt sett den bästa utgångspunkten att investera i på grund av avgift, svårigheten att överavkasta, men också hur svårt det är att välja ut rätt aktivt förvaltade fonder. Så naturligtvis går det att hitta de där fåtalet vinnarna, och det finns ett fåtal fonder som verkligen har överkastat på lång sikt. Det är väldigt, väldigt svårt att hitta rätt. Och om man ska vara lite extrem, från en bok som jag har läst, så säger författaren så här: du kan röka 2 paket cigaretter om dagen och leva tills du är 100 år. Dock är det väldigt osannolikt. Välj istället att leva hälsosamt och inte röka alls. Och då väljer författaren till How a Second Grader Beats Wall Street, som jag tycker är en väldigt rolig och bra bok, att likna det här vid aktivt förvaltade fonder. Att det är extremt svårt att hitta rätt aktivt förvaltade fonder, men ja, du skulle kunna göra det. Men sannolikheten att göra det är extremt, extremt liten. Samma, liksom, det är liknande sannolikhet som att du skulle kunna röka 2 paket cigaretter om dagen och bli 100 år. För oss småsparare så finns det studier som har visat att vi är dåliga på att välja rätt fonder, och det är väldigt lätt att byta från årets vinnare till nästkommande års vinnare och hålla på så här, och så blir det en ond spiral som ger en väldigt dålig avkastning i slutändan. Här är en artikel från 2006, Mutual Funds Switching Lowers Investors' Returns. Individual investors in fact perform so poorly that one could use their mutual fund reallocations to predict future stock returns. Alltså, det är insane. De har kollat då på hur vi småsparare byter fonder, och det är USA som de flesta sådana här studierna är från. Och de säger att man till och med kan kolla på hur småsparare vill att byta fonder för att veta liksom hur framtida avkastning kan vara. Men med det sagt så finns det ju faktiskt riktiga tips som är actionable, som verkligen funkar, som du kan använda för att hitta aktivt förvaltade fonder om du känner att du vill göra det. Jag äger ett fåtal med väldigt små summor, personer som jag själv har träffat, personerna bakom eller lyssnat mycket på som förvaltar fonderna. Så jag äger ett fåtal sådana fonder. För jag har en artikel på min hemsida med 10 tips som verkligen funkar för att välja ut aktivt förvaltade fonder. För det finns mycket trams och mainstream tips som inte fungerar i verkligheten för att välja ut aktivt förvaltade fonder. Det är väldigt lätt att liksom slänga ur sig olika grejer som låter bra och som är enkla att kolla på, men som inte gör någon skillnad i verkligheten när du väljer ut aktivt förvaltade fonder. Så jag hamnade i en diskussion med Viktor Ström som jobbar på Lannebo Fonder, som är ett fondbolag som har många aktivt förvaltade fonder, om just hur man ska kunna välja ut aktivt förvaltade fonder på ett sätt som verkligen fungerar och inte mainstream tips som jag är väldigt trött på, där man snackar om Morningstar-betyg till exempel, som är no bueno. Så jag har skrivit riktiga tips här då, alltså utifrån min diskussion med Viktor som var väldigt hjälpsam. Så vi har kommit fram till 10 olika tips som jag försöker förklara så bra som möjligt. Så du kan ju till exempel krydda din portfölj av indexfonder med aktivt förvaltade fonder om du känner ett behov av det eller att du vill liksom testa lite. Och exempel då kort på sådana här bra tips är till exempel att det är viktigt hur mycket fonden förvaltar. För studier har visat att det är enklare för fonder med ett mindre kapital att överkasta. För blir du för stor så blir det lätt trögrörligt. Det är svårt att gå in i mindre bolag för du tar upp för stor size i företaget till exempel. Och du behöver också bredda ditt... Om du tänker att du har överkastat och så har du haft 20 innehav. Och sen så kommer du med på de här topplistorna efter bästa fonder. Då så kan du få ett extremt inflöde av pengar vilket gör att du måste utöka ditt analysteam. Kanske ta in ännu fler innehav i portföljen för du kan inte bara maxa in dem du har redan. Då får du en helt annan investeringsstrategi vilket gör att fondens prestation förmodligen kommer bli helt annorlunda också. Det är exempel på ett bra tips. Ett annat som kanske är lite svårt på grund av GDP och annat. Men det är att helst så ska de som förvaltar fonderna äga andelar i sina egna fonder. Vilket är mycket mindre vanligt än vad man tror. Men det är en väldigt viktig poäng. Alltså har du skin in the game, är själv investerad i dina egna pengar så har du ett mycket större ansvar att prestera så bra det går. Så det är 2 exempel. Du kan kolla på en artikel om du vill på din hemsida med 10 olika tips ifall du är mer intresserad. Och är det så att du vill köpa individuella fonder så har jag börjat använda Fondo nu. Så det är liksom nya konkurrenter som kommer upp på marknaden vilket jag tycker är svinkul att se. Allt för att göra det så bra som möjligt för småsparare. Och det är då främst aktivt förvaltade fonder som du kan spara 30-50% av avgiften genom att använda en ny plattform som Fondo till exempel. Det blir väldigt mycket pengar man kan spara faktiskt på sikt. Så är du sugen på det så kika in Fondo till exempel som jag haft något betalt samarbete med innan. Men det här ser jag inte i betalt samarbete utan det är bara för jag själv har börjat använda dem. Så om vi ska summera hela det här så har jag skrivit in en artikel att det här är som en tidig julklapp till dig. Det lönar sig att vara lat som det faktiskt gör på börsen i många aspekter. Att välja de här då billiga fonderna, indexfonderna, är en easy way to go för att få en väldigt fin avkastning. En avkastning som är högre än vad du får med aktivt förvaltade fonder ofta. För väljer du att gå på aktivt förvaltade fonder spåret all out så är ofta problemet här också med hur du väljer att byta fonder. Som kan vara svåra att mäta avkastningsmässigt. Men att just här byta från årets vinnare till nästa årets vinnare och hålla på så här. Det innebär ofta att du byter vid väldigt dåliga tajmingar. Alltså du vet, du skulle varit med på riden innan upp som gjorde att fonden hamnade på bästa årets på årets bästa fonderlista. Du vill inte hoppa på när tåget redan är på sin topp. Sen kan ju tåget ibland fortsätta uppåt. Men om du förstår vad jag försöker förmedla så är det att du ofta hamnar i en väldigt ond spiral där du ofta hoppa på tåget för sent om du ger dig in i det här aktivt förvaltade fonderspåret. För där är alltid några fondförvaltare som är gudar i några år och sen kommer det alltid några nya och så några nya och så några nya. Trenderna förändras alltid vad som är coolt och fräckt att investera i. Till exempel ARK Invest, Cathie Wood, hon snackar ju om alltså extrema siffror som hon skulle överavkasta och också hur stor tillväxten skulle vara i ekonomin tack vare all artificiell intelligens och ny teknik. Det är förmodligen framtiden, mycket av det hon pratar om, men hon drog det ju verkligen till extrema siffror man pratar om och tillväxten skulle vara för länders ekonomi. Men ett tag så var hon ju liksom allsmäktig, alla ville investera i hennes fond och jag kände själv så här bara, ska jag också hoppa på tåget? Men nu, när vi sitter här i efterhand, så har det ju gått extremt snabbt ner för henne också och många är inte jätteglada på henne. Och avslutningsvis är det så att du känner att du vill börja investera på det här viset som jag pratar om. Fonden mot en lista som sagt. Jag har en länk nedanför med 3 månaders rabatt, 20% ifall du är sugen på att testa Lysa. Eller om du vill bli inbjuden av en vän som redan använder det. Och om jag ska dra en sista spekulering så har ju passivt förvaltade fonder är ju på uppgång. I förhållande till aktivt förvaltade fonder om man kollar på inflöden. Ungefär nu tror jag 20% av förmögenheterna är investerade i Sverige i indexfonder i förhållande till aktivt förvaltade fonder. Men indexfonder är fortfarande ganska ungt kan man ju säga. Det har ju inte funnits alls lika länge som aktivt förvaltade fonder. Jag tror det var på 70-talet typ som de första indexfonderna kom. Jag tittade på en intressant video om The Index Fund Tipping Point av Ben Felix som har en väldigt bra YouTube-kanal. Och där pratar han, också många som är aktiva förvaltare, är oroliga för om att när blir indexfonderna så stora att de rubbar prissättningsmekanismen. Och grejen med det här, kortfattat, är att om alla investerar i indexfonder så kommer vi bara ha liksom flat priser. Det är ingen som tror att företaget kommer gå upp eller ner i värde, utan vi bara investerar ju enligt en lista. Så det behövs ju de som är aktiva och som investerar aktivt. Indexfonder åker typ snålskjuts, kan man säga, på de som är aktiva investerare. Men det som han pratar om i den här videon då, med några andra också, han tar upp olika artiklar och så, han är väldigt duktig, jobbar själv med förvaltning. Hans utgångspunkt är liksom att indexfonder generellt sett är det bästa. Det är liksom the way to go för småsparare. Men att i framtiden kan vi komma till en punkt där vi ser att det blir enklare för aktivt förvaltade fonder att överprestera, eftersom det är så många som investerar i indexfonder. Så mycket kapital som typ är dumt kapital. Även fast man är smart om man investerar i indexfonder. Så blir det ju dumt kapital på det viset att man inte liksom aktivt kollar på vad man köper och säljer. Men då kan vi komma till en så här renässans för aktivt förvaltade fonder, där det blir enklare för dem att avkasta. Och så kommer vi se mer inflöden till aktivt förvaltade fonder i förhållande till indexfonder. Så jag tror det kommer finnas en balans framöver om man ska spekulera om framtiden för indexfonder. Där man kan säga att det kanske kommer till en punkt där det blir enklare då för aktivt förvaltade fonder att överkasta i förhållande då till indexfonder, för att de är så stora i andel av förvaltat kapital. Men det här är mer så här spekulering om framtiden. Jag tror inte att vi kommer få liksom en så här indexbubbla som till exempel Michael Burry, som var med i Big Short, den här filmen, och förutsåg finanskrisen, pratar om. Jag tror nog vi kommer komma till någon typ av sån här liksom yin och yang tillstånd, liksom, där man lever i balans och liksom fightas fram och tillbaka. But still, indexfonder the way to go i nuläget generellt sett utifrån studier och statistik. Men det var bara en liten kort liksom utsvävning om framtiden. Källor, Riket Tillsammans, går igenom mer forskning i detalj om du vill veta ännu mer. Småsparguiden är också väldigt bra, oberoende finansiell rådgivare där som är sjukt bra på att snacka lite gött om just sånt här. Finns inte jättemånga aktörer på svenska som pratar om sånt här. Finns mycket mer på engelska YouTubers, liksom engelska hemsidor, om du vill läsa ännu mer. Så with that said, hoppas du tyckte det här avsnittet var intressant. Som vanligt, vill du diskutera någonting så bara ta och skriv till mig eller liknande, skicka mail, whatever. Så hoppas jag att du får en fortsatt trevlig dag. Ciao, ciao.